Jag vill nämna om andens sju verk i den messianska tidsåldern. Andens sju verk i den messianska tidsåldern. Vi kan i Hebreerbrevet kapitel 9, vers 8 och 9 se att tabernaklet talar om tiden, inte bara om en plats. Herren skapade ju både tid och rum. Och tabernaklet talar inte bara om plats utan även om tid. Och då kan man jämföra själva tabernakelhuset med de 6000 år som världshistorien utspelas under från Adam fram till tusenårsriket. 6 dagar ska du arbeta och en dag ska du vila. Alltså är det 6000 års kamp mot synden och sen kommer fred och frid i världen med Messias regerande i Jerusalem. Om ni tittar på den här bilden så ser ni att södra delen av tabernaklet har 20 brädor. Varje bräda är 1,5 aln. Om man då delar upp dem så får man 20 alnar fram till det allra heligaste och sen är det 10 alnar kvar. Det allra heligaste var en fyrkant, om man ser det uppifrån så var det en kvadrat med 10 gånger 10 alnar i storlek. Och det heliga rummet det var 20 gånger 10 alnar. Om man då ser det här som tiden så blir det 4000 år från ingången på det heliga fram till ingången till det allra heligaste. Och så har du 2000 år kvar. Och sen kommer den nya tidsåldern då när Messias kommer tillbaka. Så om Hebreerbrevet talar om att tabernaklet talar om denna tiden, det vill säga denna tidsåldern, så kan vi helt klart skönja den här bilden i tabernaklet. Vilket innebär då att när det har gått 4000 år från Adam ungefär då, eller kanske exakt, så kommer en ny dimension, en ny tidsålder, en ny gudstjänstordning, för att då kommer man in i det allra heligaste. Hittills har man varit i det heliga. Och det är precis det som Yeshua säger till den samaritiska kvinnan, att den tiden kommer och den är redan här då sanna tillbedjare ska tillbedja fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill Gud ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe honom i ande och sanning. Så han säger att det inte är varken här på det här berget då, eller det var ju samariernas idé att det skulle vara på Gerizim som man skulle tillbedja Gud, och eller i Jerusalem där Herren har befallt genom profeten David att där ska templet stå som man ska tillbedja, utan det här, den typen av tillbedjan som finns i Jerusalem, fanns i Jerusalem i templet, det var den som tillhörde första tabernakelrummet. Nu kommer en högre tjänstgöringsnivå. Nu kommer en andlig nivå som inte har med den fysiska platsen att göra, vilket vi har haft under en tid nu då, säger han. Det betyder inte att när den nya kommer så kommer alla att förintas eller att det är någonting fel, utan det fortsatte ju faktiskt under 40 år efter Jeshuas uppståndelse fram till templets förstörelse. Och det kommer att upprättas igen här och till och med finnas under tusenårsriket kommer jag att ha tempel med den tjänst som finns i den dagliga offret av djuroffer. Så det här är ingenting som motsäger den höga andliga gudstjänsten i det allra heligaste. Det är bara att det är två olika nivåer av tjänst. Det kan vi jämföra med att översteprästen som då tjänstgjorde i tabernaklet tillsammans med sina söner som var prästerna, men han är ju speciellt bilden på Messias. Han tjänstgjorde dagligen i det heliga. Han tände rökelse och han tände så till att menoran, ljusstaken, brann varje kväll, att den skulle brinna hela natten, hällde olja och så vidare, rengjordes, och de bytte skådebröd varenda sabbat och så vidare. Så att tjänsten i det heliga området var ju en daglig tjänst som överste prästen gjorde, och han gick in i det allra heligaste en gång per år, vilket då kan motsvaras med den enda gången som Messias gick in i himlen, i det allra heligaste, i det himmelska tabernaklet. Och nu tjänstgör där. Så att översteprästen tjänstgjorde ju både i det första och det andra rummet. Så det är ingen motsägelse mellan dem här. Utan det är både och. Det som är det nya då, det är att från och med Yeshua så kommer en andlig tjänst i det himmelska tabernaklet. I en andlig dimension som inte har funnits tidigare. Man säger ju det att tiden är inne, det kommer en tid och den har redan kommit. Då ni ska tillbedja Gud på ett annat sätt än vad ni har gjort tidigare. Johannes 4. Och det är utgångspunkten för det här lilla bibelstudiet, eller stora, vad man nu kan kalla det. Att vi hinner ju bara snudda vid de här sakerna nu. Vi har inte tid och det finns så mycket i detta. Om man tittar på Yeshua på hebreiska så ser det ut så här. Yud, Shin, Vav, Ein. Och varje bokstav har ju en liten penseldrag uppåt. Yudet har ett, Shin har tre, Vav har ett och Ein har två. Och lägger man ihop dem så får man 7 stycken. Och då ser det ut som en menorah. Och då blir det en 7 lågor utav Yeshua. Det är alltså Messias ande som är över honom i fullt mått. Så du har 7 uppenbarelser av anden. Det kan du också se i Jesaja kapitel 11. Där det talas om han är smord med Guds ande. Med visdomen och kunskapens ande. Med rådet och starkhetens ande. Med kunskap och Guds fruktan. Jag tror det är så det står. Och då har du alltså Guds ande i mitten. Och så har du 2 par. Hör första paret, andra paret och tredje paret. Du ser hela menoran där i Jesaja. När det talas om hur Messias kommer att bli smord. Så det är alltså 7 uttryck för Guds ande. Som finns i Messias. Och det talas också om det i uppenbarelseboken. Att han har Guds 7 andar. Det också står om lammet har Guds 7 ögon som är Guds 7 andar. Så att ordet, eller talet 7, det är alltså fullheten av Guds ande som har blivit given till Yeshua. Så att han blev gjord till Messias. Messias är den som har fått Guds ande. Och var och en av de här representerar en del av hans liv. Messias, Yeshuas liv från början ända tills nu. Och samma sak sker i den som tillhör honom. Och det ska vi titta på nu. Det är 7 saker. Det första är att man måste födas av anden. Det andra är att man måste döpas i anden. Det tredje är att man måste fyllas av anden. Och det fjärde är att man ska tillbe i anden. Och då kommer man fram till mittenstången här då i själva menoran. Det är det viktigaste av allt, det är tillbedjan. Och den femte, vad blir det fjärde? Det är att man vandrar i anden. Det sjätte är att man strider i anden. Och det sjunde är att man förmedlar anden. De här 7 har jag hittat i de messianska skrifterna. Eller texterna. Och Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 3 om den här ordningen. Och han är enligt rabbinsk ordning inte avog mot det första förbundet på något sätt. När man utifrån ett grekiskt och kristet perspektiv läser andra Korinthierbrevet så har man lätt att tolka in det så som att han tycker att det är bara skräp det första förbundet. Men så kan man inte tänka, för rabbinerna tänker inte så. De gör ofta en jämförelse med 2 olika saker. Och då ser det ut som att ena saken trycker man ner för att få fram det andra. Men det är alltså i rabbins sätt att argumentera så betyder det att det som man lyfter fram är mycket, mycket viktigare i jämförelse med det andra. Så blir det inte mycket kvar av det andra eftersom det här som man lyfter fram är så mycket starkare. Och det som Paulus argumenterar för det är att det första förbundet var ju så oerhört mäktigt och starkt. Det var stor härlighet och det lyste från Moses ansikte och så vidare. Och de hängde för ett täckelse som inte skulle... De orkade ju inte se härligheten. Och den härligheten är ingenting jämfört med det nya förbundets härlighet. Så skriver han. Och då kan man ju inte säga att det var ingen härlighet i det första förbundet. Så att vi måste förstå det utifrån ett hebreiskt perspektiv när vi läser andra Korinthierbrevet 3. Vi ska läsa från vers 5. Det är inte som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något så som kommer det från oss själva, utan den skicklighet vi har kommer från Gud. Jag läser från 1917 med lite förändringar då, så att det ska låta bättre, lite mer modernt, och även justeringar så att det passar bättre med hebreiska. Som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, ett som inte är bokstav utan är ande. Det ser vi där, alltså det nya förbundet har med anden att göra. Det bokstaven dödar, det betyder inte att Toran dödar, utan att om du kopplar bort anden från Toran så blir det död. När Toran gavs så gavs det med ande och med kraft, så har man båda två, då inga problem. Men tar du bort anden och kraften ifrån Toran så blir det död. Men anden gör levande. Om nu redan dödens ämbete, det vill säga Toran, gavs till dödliga människor som var med bokstäver inristat på stenar, framträdde i härlighet så att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för hans ansiktes härlighets skull, vilket dock var försvinnande. Hur mycket större härlighet ska du inte andens ämbete ha? Det står egentligen i grekiska så här: så att inte Israels barn skulle kunna se slutet på den härligheten som fanns i hans ansikte. Och slutet är ju Messias. Alltså resultatet och det som den härligheten visade framåt, den kunde de inte se. Ty om redan fördömelsens ämbete var härligt, så måste rättfärdighetens ämbete ännu mycket mer överflöda av härlighet. Ja, en så översvinnlig härlighet har detta ämbete eller denna tjänst, att vad som förr hade härlighet här visar sig vara utan all härlighet. Ty om redan det som var försvinnande framträdde i härlighet, så måste det som blir bestående ha en ännu mycket större härlighet. Det som är grundläggande för andens tjänstgöring, det är det oförstörbara livet. Det kan man läsa om i Hebreerbrevet kapitel 7. Hela kapitlet talar om att när Yeshua uppstod från döden så fick han ett oförstörbart liv. Och det är grunden för den här tjänstgöringen i denna dimensionen. Har du inte fått tag på det här oförstörbara livet, så kan du inte tjänstgöra i den här dimensionen. Det första som man måste göra då för att kunna tjänstgöra i den här dimensionen, det är att man föds av anden. Och det är alltså det som kallas för pånyttfödelse. Man föds på nytt. Och det är en upplevelse som profeterna talar om, men som inte kunde upplevas på samma sätt i det första förbundets tid. Utan det har med att göra med Jeshuas uppståndelse. Och det hände ju faktiskt med honom själv. Han föddes ju av anden. Det står ju i Matteus 1 och 18. Med Yeshua Messias födelse gick det så till, sedan Miriam, hans moder, hade blivit trolovad med Josef, befanns hon förrän de kom tillsammans vara havande av Ruach HaKodesh, heligande. Han blev född av anden. Ängeln svarade och sa till henne: helig ande ska komma över dig, och kraft från den högste ska överskicka dig. Därför ska också det heliga eller avskilda som var där född kallas Guds son. Lukas 1:35. Johannes 3, som ni känner till, när han pratar med Nikodemus, så säger han ju: sannligen säger jag dig, om en människa inte blir född av vatten och vind, så kan hon inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött, det är kött, och det som är fött av anden, det är ande. Förundra dig inte över att jag sa dig att ni måste födas på nytt. Alltså har inte Nikodemus föds på nytt. En rabbin på hög nivå i Israel, han hade inte upplevt den här pånyttfödelsen. Och gör så här: du måste bli född på nytt. Det som är fött av kött, det är kött, och det som är fött av anden, det är ande. Förundra dig inte över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vattenvind och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Hur är det med var och en som är född av anden? Du vet inte var han kommer eller vart han far. Det står inte så är det med anden. Så är det med var och en som är född av anden. Johannes 4:13. Yeshua svarade och sa till henne: var och en som dricker av detta vatten, han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom, han ska aldrig någonsin törsta. Utan det vatten jag ger honom ska bli i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv. 13 och 14. Kapitel 4, vers 13 och 14. Här talas om en källa i ens inre. Och det är det vatten som Yeshua ger. Han talar om anden där. Det är det som händer när man föds av anden. Man får en källa i sig. Man har en livskälla. Man får del av det eviga livet.
Är det som i öknen? Vandringen?
Ja, kan man säga. Som i ökenvandringen. Men här är det en skillnad mellan källan och strömmar av levande vatten. Om vi jämför Johannes 7, 37-39. Där säger han så här. Om någon törstar så ska han komma till mig och dricka. Den som tror på mig så som skriften säger. Om ni tror på mig så som profeterna lär. Då kommer det att flöda strömmar av levande vatten på insidan. Strömmar av levande vatten är inte samma sak som en källa. Det är mycket starkare med strömmar. Och där talas det om andens dop. Här talas det om att födas av anden. Två olika upplevelser. Den samaritiska kvinnan eller samariska kvinnan fick höra undervisning om hur man ska födas av anden. Vad det blir för resultat av att födas av anden. Man får en källa på insidan som har en livs... Det är den levande vattnet som är det eviga livet som du har på insidan. Men när du blir andedöpt, när du blir innesluten och insänkt i anden, då kommer det ett strömmar av levande vatten på insidan som är mycket, mycket starkare. Och det står så här, detta sade han om anden som de som trodde på honom skulle undfå. Ty ännu hade anden inte blivit given, eftersom Yeshua ännu inte hade blivit förhärligad. Så står det i Johannes 7:39. Vilket innebär då att det finns en koppling mellan Yeshuas förhärligande och andens givande som strömmar av levande vatten. Och det innebär då att när Yeshua uppstod från de döda så kunde han inte ge den formen av anden. Och det här är alltså inte någonting vi kan inte säga att anden inte hade funnits i under de här 4000 åren tidigare i världshistorien. Det är helt självklart att anden var given. Jag menar, alla profeterna som har skrivit Moshe Rabbeinu, hade inte han anden? Jag menar, det finns ju ingen högre profet än han. Han var totalt genomskinlig och han skrev precis det som Gud sa. Så visst hade de anden. Och de andra profeterna som skrev hebreiska inspirerade bokstäver från Herren. Så det som Yeshua talar om och det som talas om där i Johannes 7:39, det är inte samma sak som de profeterna upplevde tidigare, även om det är samma ande. För det står att det var Messias ande i dem som talade om det som skulle komma, säger Petrus i sitt brev. Men anden skulle ges på ett annat sätt, en annan dimension av tjänst. Det är den här allra heligaste tjänsten i den himmelska tabernaklet som det är frågan om. De 4000 första åren så var det inte möjligt att tjänstgöra i den himmelska tjänsten. I anden på samma sätt. Det var en annan typ av tjänst. Nu skulle anden ges på ett sätt som har med den nya messianska tidsåldern att göra. Och i Talmud så står det faktiskt att världen kommer att ha 6000 år och sen kommer det friåret. Fritusenåret. Alltså 6 dagar och sen en dag. 6000 år och sen 1000 år. De 2000 år, första åren kommer det vara förvirring. Nästa 2000 år så kommer det vara med Torah. Och sen kommer det vara 2000 år med Messias. Och så fortsätter Talmud. Det står i Sanhedrin 96a och 97b. På grund av våra synder så har de dagarna försvunnit ifrån oss. Och tänker man då på de messianska dagarna. Men då har man inte förstått att man redan är i de messianska dagarna. Den messianska tidsåldern som är 2000 år. De 2000 sista åren från Adam och framåt. 4000 år. 2000 år förvirring. 2000 år med Torah. 2000 år med Messias. För Messias är inte den här världen. Han är i den himmelska världen. Han blev upptagen, precis som Afikomenan blev undangömd. Och då är det en annan dimension. Och alla hittar inte den här Afikomen, men den som hittar den får en premie. Och det finns ju ett samband mellan Afikomen, det heter Tsafon på i Pesach-ordningen, så är den punkten heter Tsafon som betyder undangömd. Och det är samma namn som Josef, han hette Tsafnat Paneach Tsafon, den undangömde. Så det är den Messias som är Josefs son som är undangömd. Precis som Afikomen, han är undangömd. Och alla hittar inte honom. Gud har gömt undan honom. Så det finns en, vi är i en 2000 års tid när Messias är undangömd. Men han finns i en annan dimension. Så det här stämmer även med Talmud som säger att det skulle vara 4000 år innan Messias. Och sen kommer Messias och det kan vara 2000 år av messiansk tidsålder. Och i den här tidsåldern, så vi är faktiskt i den nu. Det är de 2000 sista åren här. Och vi är nästan i slutet. Vi är i slutet av den här. Det är snart slut. Några år kvar, sen kommer tusenårsriket. Och under den här tidsperioden så har vi en annan typ av tjänst. Det står i Joels kapitel 2, vers 28 till och med 32 att det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och döttrar ska profetera och så vidare. Ni känner till texten. När Petrus citerar den texten i Apostlärningarna 2, vers 17 till och med 21, så säger han att detta ska ske i de yttersta dagarna. Säger Herren att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Så Petrus sa att, och han sa innan, nu uppfylls det som profeten Joel säger. Så han, Petrus menar att nu är vi i de sista dagarna, med andra ord de två sista dagarna utav de här sex dagarna. Och då kommer det vara det här att anden utgjuts på det här sättet, att både söner och döttrar och tjänare och tjänarinnor, det vill säga har ingen betydelse av vilken status, du behöver inte vara präst, du behöver inte vara kung, utan även enkla tjänare och tjänarinnor ska få del av anden. De ska kunna tjäna i den här dimensionen. Gamla män och unga, det har ingen betydelse vilken ålder, alla får del av anden som kommer in i den här dimensionen. Och då ser vi där att både Talmud och Joel och Rav Shimon Kefa vittnar om att från och med Jeshuas uppståndelse så är vi inne i den här tidsåldern, de här två sista dagarna, då denna dimensionen kommer att fungera. Nu finns det olika styrka i andeutgjutelse under de här 2000 åren. Och det står om höstregn och vårregn. Det är två perioder då det är mest regn i Israel. Och det var precis efter uppståndelsen då kom det ett starkt regn. Men nu också innan han kommer tillbaka så kommer det ett väldigt starkt regn. Så den andeutgjutelsen som lovad i profeterna, den kommer nu. Vi är inne i den nu. Jeshua sa alltså till kvinnan, du får en källa på insidan och den kommer att vara till evigt liv. Det är pånyttfödelsen, du föds av anden. Vilket då skulle hända när Jeshua uppstod, för att Petrus säger i sitt brev, i första Petri brev 1 och 3, där står det så här: lovad vare vår Herres Jeshua, Messias, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jeshua, Messias uppståndelse från de döda, fött oss på nytt till ett levande hopp. Födelsen i anden, nyfödelsen i anden, pånyttfödelsen, har att göra med Jeshuas uppståndelse. Varför? Jo, därför att det är ett oförstörbart liv man får del av. Det står ju skrivet, du är min son, jag har idag fött dig, när Jeshua stod upp från döden. Så två gånger föddes Jeshua av anden. Först när han blev till i sin moders mage och sen när han väcktes upp från döden så föddes han av anden. Du är min son, jag har idag fött dig, säger Herren. Och det har med uppståndelsen att göra enligt Apostlagärningarna 13. Så kraften i uppståndelsen, resultatet av uppståndelsen, det är alltså ett oförstörbart liv, och det får de del av som tror på det här. De som tar del av Jeshuas död och uppståndelse föds på nytt. De som tar till sig hans offer för sina synder och tror att Gud har väckt upp honom från döda och bekänner det med sin mun och tror på det i sitt hjärta, han blir ett med det här. Den här dimensionen, detta liv som finns då, som blir en en källa på insidan. Och när man är född på nytt så vet man om det. Man har ett vittnesbörd i sitt hjärta att man är född på nytt. Den som inte är född på nytt, han vet inte om det. Den som är född på nytt, han vet om det. Den som är född av anden har ett vittnesbörd inne i sitt hjärta. Precis som arken, det talas om att vittnesbördets tavlor, de här två stentavlorna lades ju i arken. Arken är en bild på hjärtat på människan. Det finns ett vittnesbörd inom dig om du har fötts på nytt. Så du kan fråga en människa, är du född på nytt? Har du vittnesbördet i ditt hjärta? Är du ett Guds barn? Är du en Guds son, en Guds dotter? Och har de vittnesbördet kan de svara på det. Annars så säger jag, jag vet inte riktigt. Då behöver de födas på nytt. Jag undrar om alla här är födda på nytt. Det är viktigt att man får ta på det här livet. Det är alltså frågan om verkligheter. Inte bara teorier. Det är inte bara en sak man måste känna till i huvudet. Utan vi måste få uppleva den här kraften på insidan. Uppleva källan, att vi vet här inne att någonting har hänt i min ande. Guds ande vittnar med min ande att jag är Guds barn. Den som har sonen, han har vittnesbördet inom sig själv. Den som har sonen, det är inte frågan om att känna till eller ha kunskap om vad som händer, utan du måste ha sonen. Då är du ett Guds barn. Och har du inte vittnesbörd i ditt hjärta så måste du födas på nytt. Och det kan du göra nu. Du bara tar emot Yeshuas offer för din skull, för dina synder. Tro på honom, tacka Gud för att Yeshua dog för dig och ber om förlåtelse, omvänder dig från din synd. Tror att Gud har uppväckt honom från de döda och erkänner honom som din Herre, så föds du på nytt. Det sker någonting på insidan. Guds ande flyttar in i dig och ger vittnesbörd till din ande och säger att du är mitt barn. Det är väldigt viktigt att du har det här vittnesbördet i ditt hjärta, annars så måste du se till att du får det. När Yeshua stod upp så andades han på sina lärjungar och sa, ta emot Ruach HaKodesh, helig ande. Johannes 20 och 22. Och det var ju precis efter uppståndelsen. Han visade sig när de var instängda i ett rum med stängda dörrar, så kom han och visade sig och andades på dem. De tog emot anden. Hur gjorde de det? De kanske andades in, eller hur de nu gjorde. Jag hade ju gjort det om jag hade varit där. Han blåste på det. Ta emot anden. Vad gör jag då? Är det klart att jag tar emot? Precis som barnen gör när de föds. Det första de gör är att andas in. Är det så? Och det sista du gör när du slutar leva, att du andas ut. Så för att kunna ta emot så måste du andas in. Så jag tror säkert de andades in anden där. Och det är det som de håller på med i falsk gudsdyrkan. De håller på med transcendental meditation och annat. Andnings. Det är för att man ska få tag på andarna som finns i luften då. Som också manifesterar sig i ren vind. För det står att det måste födas av vatten och vind. Som då är en bild på troligtvis Guds ord och Guds ande. För att du ska födas på nytt. Men det finns ju både äkta och fejkade andar. Det finns så falska, orena andar som du tar emot också genom att du andas. Jag tror att de andades där, lärjungarna, när Yeshua andades på dem. Det skulle jag ha gjort i alla fall. Och då, så vad hände då med dem? Troligtvis så föddes de på nytt då. För det var ju ett resultat av Yeshuas uppståndelse enligt Petrus. De kunde inte uppleva det här innan, trots att de hade kraft att driva ut onda andar. Till och med andarna är oss underordniga i ditt namn. De gjorde stora under och tecken. De tjänade i en annan dimension. Och nu kom de in i en ny dimension som hade med uppståndelsekraften att göra. Så den gamla dimensionen, eller den första dimensionen kanske ska säga, inte gamla. Den första, visserligen gammal, några tusen år, men den dimensionen var ju väldigt mäktig. Men den här dimensionen, säger Paulus, är ännu mäktigare. Så det finns en oerhörd potential i denna dimension som vi inte har upptäckt riktigt än, någon av oss. Det står i Romarbrevet 8:7. Ni åter är inte i ett kötsligt väsende. Det är också lite en gammal översättning, 1917. Ett kötsligt tänkande, ett sätt att vara, utan i ett andligt, om eljest, om visserligen Guds ande bor i er. Men den som inte har Messias ande, han hör inte honom till. Och här har vi alltså att födas av anden. Då får du Guds ande in i dig och den stannar där och ger vittnesbörd i din ande. Att du är Guds barn, Romarbrevet 8:16. Och eftersom ni nu är söner har han sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, Fader, Galaterbrevet 4:6. Det andra steget som vi tog upp förut är att döpas i anden. Det här är alltså någonting vid sidan av pånyttfödelsen. Du behöver bli döpt i anden. Och det nämns 7 gånger i de messianska texterna att döpas i anden. Och det hände också med Yeshua. Han var ju född av anden genom sitt tillblivande i sin moders mage. Men när han blev vuxen, 30 år, så lät han ju döpa sig i vatten. Och när han kom upp så kom anden över honom. Han blev döpt i anden. Och Johannes vittnar om att han såg Guds ande komma ner i en kroppslig gestalt. Såg ut som en duva. Och från himlen kom en röst som sa: den är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Matteus 3:16-17. Så Yeshua blev andedöpt när han kom upp ur vattnet. Det var ju då hans offentliga tjänst började. Då kom de här strömmarna av levande vatten. Om man nu får jämföra det så med honom. Johannes säger också i Johannes 1:33: jag kände honom inte, men den som sände mig till att döpa i vatten sa till mig: den över vilken du får se anden sänka sig ner och förbliva, han är den som döper i Ruach HaKodesh. Yeshua döper i helig ande. Och det är alltså en liknande upplevelse som han fick när han steg upp ur vattnet, för Johannes fick det vittnesbördet. Det du ser, det kommer han att göra med andra. Det som du ser komma över honom, det kommer att hända med massor med andra människor. Han är ju förstlingen, han är den första som har gått före. Så är man hans lärjunge så får man del av det här. Och har du inte blivit andedöpt så måste du söka det för att kunna tjänstgöra i din fulla potential i den här andliga dimensionen som vi talar om. Det står också i Matteus 3:11: jag döper er i vatten till bättring, eller omvändelse egentligen. Men den som kommer efter mig, han är starkare än jag och jag är inte ens värdig att bära hans skor. Han ska döpa er i helig ande och eld. Också Johannes som vittnar om det. Uttrycket att döpas i anden förekommer 7 gånger. Jag kan läsa upp texterna lite snabbt så får vi det inspelat. Matteus 3:11, Lukas 3:16, Johannes 1:33, Apostlagärningarna 1:5, Apostlagärningarna 2:38, Apostlagärningarna 11:16 och Första Korinthierbrevet 12:13. Det är 7 gånger det nämns att döpas i anden. Det är inte 8 och inte 6, det är 7 gånger. Vi ser det här numret 7 igen då. Andens dop är ingen periferisk sak, det är någonting väldigt centralt. Det är väldigt viktigt och det är inte samma sak som pånyttfödelse. Det är en extra upplevelse som man kan tala om: jag blev andedöpt då. Man ser en klar förändring i den människans inre och yttre. Inte fysiskt, men det som kommer ut ur den människan. Jag kommer ihåg när jag blev andedöpt. Jag blev pånyttfödd när jag var 5 år gammal, 1967. Sommaren 67 föddes jag på nytt. Jag vet vad som hände, jag vet vad de har varit innan. Jag vet hur jag blev upp. Jag fick uppleva rening i mitt samvete. Jag fick uppleva hur Yeshuas död, hans blod, renade mig ifrån min synd. Jag hade synd. Och när jag var 9 år gammal så blev jag döpt i den heliga ande. Då hände någonting på ett alldeles speciellt sätt. Jag blev upp, anden kom över mig. Jag blev uppfylld av ande och jag började tala i tungor. Från den dagen så märkte jag 2 saker. Jag började förstå Bibeln på ett helt annat sätt. Mitt sinne fick en helt klarhet. När jag läste förstod jag vad jag läste. Jag var 9 år gammal och hade läst Bibeln i 2 år. I 3 år har jag läst Bibeln. Men då jag läste så fick jag en helt annan klarhet på vad jag läste. Anden förklarade för mig vad som stod skrivet. Och det andra var att jag fick en kärlek till människor som jag inte hade haft tidigare. Det var resultatet då jag kommer ihåg det som barn när jag var 9 år. Att det var den stora förändringen i mitt liv. När jag blev andedöpt. Förutom då att jag talade i tungor. Vilket då är ett verktyg som man behöver för att kunna stärka sin inre människa. Om jag talar i tungor så blir jag uppbyggd i min ande. Jag laddar mitt batteri. Mitt andliga batteri blir kraftigt. Jag får kraft på insidan att fungera i den här tjänsten. Alla här behöver tala i tungor. Så om du inte talar i tungor så sök det med hela ditt hjärta. Och den som söker han finner. Och det står skrivet att om ni som är onda förmår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte eran himmelska fader ge helig ande åt dem som ber honom om det? Så det finns ju starka löften att få det när man ber. När sedan pingstdagen var inne så var de alla församlade med varandra. Apostlagärningarna 2, ni känner till det som hände där. Det var ju en ytterligare upplevelse utöver när Jesus hade sagt ta emot helig ande efter uppståndelsen. Under de här 40 dagarna som han var tillsammans med dem, då hände detta. Han blåste på dem. Men det saknades ju 10 dagar till dess att faderns löfte skulle komma. Anden som skulle ges på ett alldeles speciellt sätt skulle komma över dem. Och det hände på Shavuot efter Jeshuas uppståndelse. Och det var då han blev förhärligad i himlen. För det står att anden hade inte blivit given ännu. Eftersom Jeshua ännu inte hade blivit förhärligad. Johannes 7:39. Men nu blev Jeshua förhärligad i himlen. Efter 40 dagar så for han ju till himlen. Och då, de här 10 dagarna var en invigning till hans prästtjänst i himlen. I det allra heligaste. Eller vad, kanske var utanför, jag vet inte vad. Men han blev smord. Och den oljan som kom över honom, och Guds ande, rann ner över skägget och ner på i kläderna. Och så kom det ända ner till templet där lärjungarna satt och väntade på att det skulle komma. Precis som psalm 133 säger. Hur ljuvligt är det inte när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som Arons olja som hälls över huvudet och rinner ner över skägget. Det var precis det som står i Apostlagärningarna 2. När pingstdagen var inne var de alla endräktigt församlade, står det i. Det är alltså inte bara att de var tillsammans utan de var endräktigt. De var en enhet hade de när de var tillsammans där. Då kom anden. Plötsligt från himlen ett dån så som en våldsam storm hade dragit fram. Och det uppfyllde hela huset där de satt. Och tungor så som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem. Det var alltså anden kom över dem, de blev döpta i ande. Eller som på ett annat ställe Jeshua säger, vänta i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Här är alltså en fråga om klädesplagg i anden som är prästkläder i anden. Precis som överste prästen blev klädd i himlen så blev hans söner klädda med prästkläder för att kunna tjänstgöra i det himmelska tabernaklet. Precis samma sak som hände med Aaron. Han blev smord. Han blev klädd och smord. Så hände också med hans söner. De blev klädda och smorda. Det kom över dem. Och de blev uppfyllda av anden. Av helig ande. Och började tala andra tungomål eftersom anden ingav dem att tala. Vers 1 till och med 4 i Apostlagärningarna 2. Det var alltså över judar då som fick ta emot den här andens dop. Men vi ser också i Apostlagärningarna 10 att samma gåva ges till hedningar. När Petrus blev sänd till Cornelius hus i Caesarea så började han predika om Jeshua. Och när han sa att alla profeter säger att den som tror på Jeshua, Messias, får syndernas förlåtelse genom hans namn. Då föll anden på alla de som lyssnade på honom. Och det var alltså icke-judar. Och de judar som var med där blev förvånade över att anden hade getts på det sätt till icke-judar. För de hörde dem nämligen tala i tungor och storligen prisa Gud. Apostlagärningarna 10, 43-46. Lite fritt citerat här. Så den här andens dop, det är inte bara för judar och inte bara för den tiden. Den gäller hela tidens epoken från uppståndelsen fram till Jeshuas tillkommelse. Det är 2000 år. Och det säger också Petrus i Apostlagärningarna 2 att detta gäller er och era barn och så många som är långt borta, så många som Gud talar. Så många som Gud kallar. Det är alltså inte bara den generationen utan också tillkommande generationer och också de som är långt borta. Och här ser vi att det var även icke-judar som detta gällde. Så icke-judar kan födas av anden och de kan bli döpta i anden. Det tredje är att fyllas av anden. Och det är inte bara att när man föds av anden så är det en gång i livet. Du föds på nytt, då är du Guds barn. När du blir andedöpt så sker det en gång i livet. Det är en invigning till andlig prästtjänst i det himmelska tabernaklet. Men du behöver fyllas av anden. Och det kan du göra varje dag. Och där så står det, Jeshua, det talas om honom i Lukas 10 och 21. I samma stund uppfylldes han av fröjd i den heliga ande. Och säger, jag prisar dig fader, du himmelens och jordens herre, för att du väl har dolt detta för dem som är visa och kloka, men uppenbarat det för dem som är enkla. Ja, fader, så har ju varit ditt behag, Lukas 10, 21. Vad var det som han var så glad för? Det var att de onda andarna var underdåniga dem när de uttalade Jeshuas namn. De lydde. Och då var Jeshua jätteglad. Du har uppenbarat den här kraften. Inte för de som är kunniga, som har massa med kunskap, utan för de som är enkla som barn. Ja, det har varit ditt behag att det ska vara enkelt att fungera de manliga gåvorna. Så du behöver inte ha så väldigt mycket kunskap för att kunna ta emot det här. Och jag ska tala för det att din och min intellektuella kunskap är ofta ett hinder för att flöda i anden. För att ta emot andliga manifestationer. För vi vill gärna ha kontroll över det andliga. För vi har lärt oss att huvudet är våran Gud. Och huvudet är våran största fiende när det gäller att vandra i anden. Och ta emot anden. För det måste gå. Det är på ett övernaturligt sätt som går utanför förståndet. När du talar i tungor så förstår du inte vad du säger. Och då så säger sinnet, ja men det är ju löjligt att jag ska säga saker som jag inte begriper. Men då säger anden och hjärtat, när du talar märker du inte vad som händer inom dig. Du blir ju glad, du förstår Bibeln, du får kärlek till människor, du blir upprymd, du känner att du är i seger i din ande. Du har inte den här depressionen som du hade innan. Smärker du inte någon skillnad, människa, när du talar tungor? Fortsätt! Du laddar ju på din andes kraft. Och din ande tar över och du kan leva i anden. Och inte låta dig ledas av sinnet. För det var den första synden som människorna begick. Det var att jag låter sinnet bli min Gud. Jag tar den här frukten så jag får förstånd. Så kan jag bestämma själv. Och behöver inte vara beroende av Gud. Så vårt sinne är ofta ett hinder för att ta emot anden. Så därför måste man lägga ner sitt intellektuella resonerande för att kunna ta emot anden. Man bara tar emot i tro och låter det flöda på, så kommer det. Så om du tar emot anden i tro, så finns tungotalet på insidan. Det kommer inifrån. Det är ingenting som du behöver liksom lära dig eller härma efter, utan låt det komma ut och tala ut det som känns naturligt på insidan. För det står efter, de började tala i nya tungomål allt eftersom anden ingav dem att tala. Anden kom ju in i deras inre och så tryckte det på lite grann och de fick ju släppa ut det här då. Men det står att det var de som började tala tungor. Det var inte anden som började tala tungor, det var de som gjorde det. Så du måste öppna din mun och börja tala i tungor. Och det som kommer ut, som om du är inspirerad av anden att göra det, det är ord som kommer från anden, som inspirera din ande att säga vissa ord som kan vara änglars språk eller människors språk. Enligt första Korintbrevet 13 och 1. Två typer av tungotal. Änglars språk och människors språk. I Apostlagärningarna 2 var det människors språk. Men i andra sammanhang och även i mitt liv så har jag upplevt det många gånger att jag talar änglarspråk. Okej. Det står i Apostlagärningarna 4:31 att när de hade bett, och det var ju två kapitel efter pingstdagens upplevelse, att när de hade bett så skakades platsen där de var församlade, och de blev alla uppfyllda av helig ande och de förkunnade Guds ord med frimodighet. Här ser man att man uppfylldes igen av anden trots att man hade gjort det en gång för första gången då. Så att det är någonting som måste ske ständigt, att man låter sig uppfyllas av anden. Det står också om det i Apostlagärningarna 13 när Paulus blev attackerad av en trollkarl som heter Elimas. Och då så uppfylldes Paulus av helig ande och talade väldigt skarpa ord mot honom. Och han blev blind. Så Paulus, han hade ju redan blivit uppfylld av anden första gången han blev andedöpt. När Ananias kom och la händerna på honom så föll ju fjäll från ögonen och han blev andedöpt. Men sen igen, längre fram, så blev han uppfylld igen utav anden. Och det står i Apostlagärningarna 13:52, lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. I första Korintierbrevet 12:13 står det: i en och samma ande är vi alla döpta. Det är sjunde gången som dopet i anden nämns. Och i det sammanhang talas om att vi är döpta att utgöra en och samma kropp. Så andedopet gör dig speciellt medveten om andens enhet i Messias kropp. Är du andedöpt så kan du på ett alldeles speciellt sätt koppla till kroppen, Messias kropp. Alla de som är födda av Guds ande tillhör Messias kropp, men de som är döpta i anden är ännu mer insatta och medvetna om den här kroppsfunktionen som vi har. Och där står det i andra delen: vare sig vi är träla eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka, enligt grekiska. Tyvärr så har de inte översatt det varken i 1917 eller folkbibeln. Men det står faktiskt att vi har fått anden att dricka. Så det är alltså någonting man tar emot. Så det kan du göra inte bara en gång, utan det gör du dagligen i bästa fall. Och drick er inte druckna av vin, till därav kommer ett oskickligt leverne. Låt er fast mer uppfyllas av ande. Efesierbrevet 5:18. Så nu har vi gått igenom tre saker. Jag vet inte om vi orkar mer, för en del som börjar känna att de kanske skulle lagt sig tidigare igår kväll. Men vi ska försöka avrunda det här. Så vi har tre första stegen. Om man tittar på den här menoran då. Här har du ingen med sju. Jag kan ta det här. Vi har ju den här bilden här. Vi har de tre första stegen. Man föds av anden. Man döps i anden. Och ja, du kan ta det härifrån. Man föds av anden, man döps av anden och man fylls av anden. Uppfylls av anden. Och då kommer man fram till den centrala punkten. Om du inte har uppfyllt de här tre första, så kan du inte funka i den fjärde. Och den fjärde är att man tillber i anden. Fadern söker tillbedjare som tillber honom i ande och sanning. Bra. Nu är vi framme vid den här mittenstången här. Och det är den allra viktigaste. De tre första leder fram dit. Om du inte är född av anden kan du aldrig tillbe anden. Har du inte fått andens dop så kan du inte heller tillbe anden. Och du måste vara fylld av anden för att kunna tillbe anden. Det är en förutsättning för att kunna fungera i den andliga tjänstgöringen som Jeshua talar om. För när han talar om att tillbe i anden, så är det inte i första hand att man sjunger lovsånger, utan att man tjänstgör i templet. För jag kommer ihåg, han talar ju till samaritiska kvinnan att ni offrar på det här stället, ni tillber på den här platsen, och vi tillber i Jerusalem, för vi vet, vi känner våran Gud, för frälsningen kommer från judarna. Vi tillber det vi känner till. Och han talar om att offra offer, djuroffer på altaret i templet. Alltså tempeltjänsten kallas för tillbedjan. Det är avodah på hebreiska. Tjänstgöring. Och det är alltså den typen av tillbedjan han talar om. Så när vi kommer in i en andlig tillbedjan, så är det en fråga om tjänstgöring i anden. Du står som en präst och tjänstgör. Och då är det bland annat att man sjunger. Det gjorde man också när man offrade i templet. Men det har med offer att göra. Det har med tjänstgöring på många olika sätt, alla de här objekten i det här tabernaklet som finns i himlen. Och det har med andens gåvor som flödar i våra liv att göra också. Paulus säger: jag tjänar Gud i min ande. Romarbrevet 1:9. Jag tjänar Gud i min ande. Det är alltså en tjänstgöring i anden. Och i första Korintierbrevet 14:14-15, där står det: när jag talar tungor så ber det visserligen min ande. Då är jag en tjänstgöring i min ande när jag talar i tungor. Men mitt förstånd kommer ingen frukt att stå. Jag förstår inte vad jag säger. Men min ande tjänstgör. Det är en andlig tjänstgöring. Anden är inte samma sak som förståndet. Det är en högre nivå. I det här fallet så är anden en högre nivå än förståndet. Och förståndet begriper inte riktigt. Men det är ändå en tjänstgöring när du talar i tungan. Tungan är bara ett uttryck för det som händer i ditt inre. Och det är det som händer i tabernaklet när man offrar på kopparaltaret i förgården. Då talar man i tungor i det himmelska tabernaklet. Och det öppnar upp för många andra saker sen. Det är det första. Därför så var det första som hände med de här att de började tala i tungor. För tungotalet öppnar upp för profetia och andra typer av manifestationer i det övernaturliga. Så vi behöver tungotalet för att anden ska bli justerad och kunna komma, tränga djupare och se djupare saker i den andliga tempeltjänsten. De människor som är själiska, det är de som vållar söndringar, som skapar splittringar i församlingarna. De har inte anden, de är inte födda av anden, de är själiska. Det finns en motsats mellan själisk och andlig människa. Så den andliga människan är på en högre nivå när det gäller ljus och uppenbarelse och liv än en själisk. En själisk är en sån som inte är född på nytt. Och det är de som skapar splittringar i församlingarna. De som är andliga förstår vad som är Guds vilja, har en andlig urskiljningsförmåga. Men ni, mina älskade, uppbygg er på er allra heligaste tro. Be i den helige ande, står det. Hur ska jag kunna uppbygga mig i min allra heligaste tro? Genom att be i helig ande. Tala i tungor. Och bevara er så i Guds kärlek. Judas brev 19:20-21. Om du ska bevara dig i Guds kärlek så är tungotalet en väldigt bra hjälp. Om du talar i tungor, ta tid med det varje dag, så kommer din ande och ditt hjärta att hållas brinnande och du kommer att känna kärlek till Gud från insidan. Och då har du hjälp med att be i anden. Anden hjälper oss i vår svaghet. För det vi egentligen ska be om, det vet vi inte. Men anden manar gott med outsägliga suckar. Och den som utgrundar hjärtan, han förstår vad anden säger. Så det du säger när du talar i tungor, det kommer direkt till Guds hjärta. Det nästa steg då, att vandra i anden. När du då har lärt dig att tillbeda Gud i anden, du har en tjänst inför Gud, du tjänar honom i anden, du står i tjänst hela tiden. Det här alltså dag och natt, 24 timmar om dygnen, 7 dagar i veckan. Sekund efter sekund så står du i Guds tjänst. Den Gud inför vilken jag står, sa Elia. Då kan du vandra i anden. Du först går du inför Gud och sen kan du gå ut. Det står att ni ska gå in och gå ut och finna bete. Först går du in och sen går du ut. Du är inför Guds ansikte, men du tjänar honom även när du går ut. Och då vandrar du i anden. Yeshua blev ledd av anden ut i öknen efter att han hade blivit andedöpt. Det står så här: han fördes genom anden omkring i öknen, i Lukas 4:1. Sedan vände Yeshua tillbaka från Jordan full av helig ande och fördes genom anden, eller av anden, omkring i öknen. Anden kommer att leda dig. En annan text säger han leddes av anden i öknen. Så när du är i öknen behöver du också ledas av anden. Ibland är vi i öknen och då tycker vi att vi känner ingenting, men då är vi beroende av andens ledning. På speciellt sätt när vi är i ökenperioderna i våra liv. Och så står det i vers 14 i Lukas 4: och Yeshua vände tillbaka. Han vände i andens kraft tillbaka till Galileen efter att han hade vunnit seger i öknen i de olika frestelserna, så fick han kraft. Anden leder dig till att bli frestad. Anden leder dig också att kunna vinna seger i frestelsen. För de bibelord som han citerade när Satan stod framför hans ansikte, det kom ifrån anden. Därför står det att du har andens svärd. Anden ger dig texter som du kan använda när du står i en kampsituation. Anden hjälper dig i din svaghet. Han leder dig och hjälper dig. Och då kan du vinna seger när du blir frestad. Det var precis det som Yeshua gjorde. Han kunde inte göra någonting av sig själv. Han säger, sonen kan inte göra någonting av sig själv. Han var totalt beroende av andens ledning. Hela sitt liv. Allt vad jag säger, det kommer från Gud. Så. Jag säger ingenting av mig själv. Och det är ett sätt att leva. Det har vi som målsättning också, som hans lärjungar. Att vi inte ska göra någonting oss själva, utan ledas och fungera i anden hela tiden. Och då så när man då vinner seger i frestelsen, så kommer man upp i en andlig kraft. Kraften blir starkare när vi går igenom öknen. Bara ökenperioden kan ge dig kraft. I öknen blir du testad. Och när du testas så får du premier i form av kraft och en högre andlig nivå. I den andliga världen så får du en tyngd som du inte hade innan du vann seger i frestelsen. Och till och med andemakterna kan känna igen ditt namn. Precis som de sa, Skevas sju söner sa att vi besvär dig med den Yeshua som Paulus predikar, eller Shaul predikar. Så Yeshua känner jag. Och Shaul är mig också bekant, men vilka är ni, sa anden. Och så rev han sönder dem. Och nu, deras kläder blev sönderrivna. De kunde inte med den här anden. Men Paulus var känd av den här demonen. Han hade kommit upp i en nivå i andevärlden där han hade en tyngd. Hans namn var känt. Och så är det när du går igenom öknen och konfronterar de här frestelserna och problemen och leds av anden och svarar med andens hjälp, så kommer du också att få en tyngd och en kraft i andevärlden och i ditt liv som gör att du kan hjälpa människor som har problem. Dig själv och andra. Yeshua vände i andens kraft tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela den kringliggande trakten. Lukas 4:14. Sen kan man också vara i en uppgift som man jobbar och gör någonting, och så säger anden, nej, gör inte så. Det kan vara till exempel att du går i affären och så känner du, jag ska köpa mjölk. Och säger, nej, du ska inte köpa mjölk. Vadå? Anden säger att jag inte ska köpa mjölk. Ja, men då var det någon annan som har köpt och gett mig eller så. Så jag behöver inte det. Eller anden säger, du ska köpa 2 kilo potatis. Ja, men jag behöver inte potatis. Jo, köp 2 kilo potatis. Ledas av anden. Känslighet i anden. Och sen så kommer det folk på besök som behöver potatis. Till exempel. Det var ju lite små exempel. Men så funkar det. När anden leder dig så känner du hela tiden om du är känslig. Och den som har öron må han höra vad anden säger. Du har öron, men se till att du lyssnar då. Anden sänder ju. Men det är inte säkert att du har syntoniserat din radiokanal på att lyssna på anden. Likadant ögon att se med. Öron att höra med, ögon att se med. Så att du leds av Guds ande i alla situationer. Var och en som leds av Guds ande, de är Guds barn. Apostlagärningarna 16:6 säger att anden hindrade oss att predika ordet i provinsen Asien. Jag vill predika här. Nej, säger anden. Hur känner man det då? Ja, det känner man i sitt känsloliv. På insidan känner man, nej, det är fel. Lyd anden. Och den som är hela tiden lyssnar på musik från världen eller vilken musik som helst, han kommer inte att vara känslig för anden. Varför det? Jo, för det är en annan input hela tiden. Då blir det svårt att skilja mellan vibrationerna. För du är uppmärksammad på en annan kanal, en annan källa. Så var försiktig lite grann med att lyssna hela tiden på musik. För det kommer att ta ditt sinne och din uppmärksamhet från det som anden vill säga till dig. Det kan vara hjälp ibland. Men jag skulle vilja uppmana er att inte ha på jämnt. För det är skadligt för vår andliga tjänstgöring.
Samma med böcker.
kan vara samma med böcker, ja, om det tar upp hela vårt sinne, ja. Men det är viktigt att man har hela tiden, men att du är kopplad hela tiden och känner av när du läser och när du känner av när du träffar människor. Känn av, vad säger anden? Vad upplever jag i anden hela tiden? Och det behöver inte liksom stanna av att jag ska se vad anden säger. Var helt naturligt, var naturligt. Var naturlig. Du lär dig att känna av. Ju mer du vandrar med anden så kommer du att märka av det här. Och sen lär du dig av misstag naturligtvis. Misstagen är ju de bästa sättet att lära sig då. Ibland tror man att det är anden, så är det inte alls anden. Då säger jag, har jag lärt mig det. Så var det inte då. Så Paulus säger i Galaterbrevet 5, vers 16, 18 och 25. Vad jag vill säga är detta. Vandra i ande så ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärat sig till. Men om ni drivs av ande så står ni inte under lagen. Ni har en helt annan relation till lagen än att stå under lagen. Det betyder inte att den är förkastad på något sätt, utan att ni har ett annat förhållande till Toran. Om vi drivs av anden. Om vi nu har liv genom ande så låt oss också vandra i ande. Det näst sista är då att man strider i anden. Och det finns inte så många texter som just säger det. Men det finns underförstått. Jeshua säger i Matteus 12 och 28. Om det åter är med Guds ande som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till er. Han säger att han driver ut andar med Guds ande. Och det gör vi också som hans lärjungar. Om du ska kunna driva ut en ond ande ur en människa, så måste du ha Guds ande. Du kan inte stå och skrika i din egen kraft. Det måste finnas en övernaturlig kraft från din insida. Från insidan, från ditt hjärta. Samma flödande vatten som du använder till att prisa Gud kan också fokuseras mot orena andar och driva ut dem. Dels ur en människa, dels ur en byggnad och dels ur ett samhälle och dels ur en nation, tror jag också, när vi är tillräckligt många som kan göra så. Och det här, det är alltså genom Guds ande som vi driver ut de onda andarna. Om vi lever efter köttet så ska ni dö, men om ni genom ande dödar kroppens gärningar, med andra ord synden som finns i kroppen, kan vi strida mot genom anden som finns i oss. Du har inte längre en skuld att du måste göra det som du har begärt till i din onda natur. Du är inte längre slav. Du är herre över synden i din egen kropp. Genom anden så är du herre över synden. Du är inte slav. Om du är född av anden och du är andedöpt och du är fylld av anden, du tillber Gud i anden och du vandrar i anden, så kommer du inte att följa dina onda begär. Om du syndar så är det för att du själv har valt det. Då har du kopplat bort ifrån anden som finns i dig. Men när du har anden och lever i anden, så kommer du märka hur syndens makt förlorar sin kraft i dig. Den finns där hela tiden. Den poppar på och frestar dig hela tiden. Men du vinner seger genom anden hela tiden. Det är min erfarenhet under många år. Så jag kan tala av erfarenhet. Jag är inte längre slav under synd. Utan jag har makt över synden. Romarbrevet 6 talar om det. Ni är inte längre slavar under synden. Så att, har du inte den upplevelsen, så behöver du fyllas av anden och leva i anden. I andra Korinthierbrevet 10 är väl kanske den starkaste texten som talar om att strida i anden. 3-6. Ty fastän vi vandrar i köttet för vi dock inte en strid efter köttet. Strid efter vad då? Efter anden. Logiskt slutledningsförmåga blir det att det är en annan strid i anden då. Så här talas det om strid i anden. Våra stridsvapen är nämligen icke av köttslig art. Ty de är tvärtom så mäktiga inför Gud. Att de kan bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bålverk som betyder argument. Och även blockeringar inom våra själar. Det kan man bryta ner inom andens kraft. Bryter ner tankebyggnader och alla slags höga bollverk som uppresas mot kunskapen om Gud. Och vi tar alla slags tankefunder, argument till fånga och lägger dem under Messias lydnad. Och när lydnaden har kommit till väldet bland er, då är vi redo att straffa all olydnad, det vill säga utanför er. I församlingen måste det bli lydnad. När lydnaden har kommit till en nivå som är acceptabel i församlingen, då kan man attackera olydnad utanför församlingen. Då kan man genom andens kraft attackera onda makter i samhället. Men om inte man är klar i församlingen så blir det svårt, för då slår det back ut. Och församlingens medlemmar blir skadade om inte det finns lydnad, om man börjar attackera de onda krafterna utanför samhället i anden. Så det måste vara en enhet och en lydnad i församlingen för att kunna attackera andefurstar över olika samhällen. Det är viktigt att man har det. Ja, Efesbrevet 6 talar om att vi ska bli allt starkare i Herren, hans väldiga kraft. Vers 10-18, jag ska inte läsa allting här utan jag nämner om det. Det talar om andens svärd, det talar att vi har en kamp att utkämpa som inte är en kamp mot kött och blod, det vill säga en andlig kamp, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, alltså andliga furstar, onda andar, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så då måste ni ta på er hela Guds vapenrustning och se till att ni har en andlig utrustning för att kunna strida mot de här andefurstarna. Det sista då, att vi förmedlar anden till andra. Och det säger ju Yeshua själv, att när jag kommer till himlen, då ska jag be pappa i himlen att han ska ge er en annan hjälpare, anden, för att han alltid ska vara hos er, som är sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Ty hon ser honom inte och känner honom inte, men ni känner honom. Det vill säga, det är den ande som jag har visat er under de här åren. Ni känner till vad det är för ande, Guds ande. Men ni känner honom, till han bor hos er och han skall vara i er. Det vill säga, jag kommer att ta emot anden och jag kommer att ge den vidare till er. När du har tagit emot anden, när du är född av anden, när du är döpt i anden, när du är fylld av anden, när du tjänstgör inför Gud i anden, när du vandrar i anden och när du strider i anden, så kan du också förmedla anden till andra. Och det var det som hände när vi läser i Apostlagärningarna 2:33, och sedan Yeshua genom Guds högra hand har blivit upphöjd och har fadern undfått den utlovade heliga ande, har han utgjutit vad ni här ser och hör. Det var det vi sa om tidigare också. Apostlagärningarna 8:14. Apostlarna fick ju reda på, eller rätt sagt, representanterna, sändebuden, fick reda på att Samarien hade tagit emot Guds ord. Så sände de dit Petrus, eller Kefa, och Johannes, Johanan. Och när de kom dit så bad de för dem att de skulle få helig ande. Ty helig ande hade ännu inte fallit på någon av dem, utan de var allenas döpta i Herren Jesuas namn. De hade alltså fötts av anden, och de hade gått igenom ett dop i vatten som en bekräftelse på den andliga pånyttfödelsen. Men de hade inte blivit döpta i anden. Här ser vi att det är två olika saker. Född av anden och döpt i anden är inte samma sak. Och då nu apostlarna, helig ande hade ännu inte fallit. Visst hade de fötts av anden, är klart. Annars hade de inte kunnat döpas. Om de inte hade blivit födda på nytt. Dopet är en bekräftelse på att du har blivit född på nytt. Men nu skulle de också bli döpta i anden. Och då bad de för dem att de skulle få helig ande. De la händerna på dem och de fick helig ande. Och de började alltså, det hände någonting i dem. Det blev sån kraft i dem så att det var en trollkarl som ville erbjuda pengar. Så mycket var det värt i en trollkarls ögon att han ville ge pengar för att kunna förmedla anden till andra. Och Petrus sa, du ska gå i fördärvet, du och dina pengar, för du tror att Guds gåva kan köpas för pengar. Gåva var inte anden. Anden var inte gåvan, utan gåvan att kunna förmedla anden till andra. Det var det han ville ha. Det var den sjunde lågen han såg här. Och det tyckte han var så värdefullt så han i sin orena ande ville erbjuda pengar för att få tag på det. Så du kan också förmedla anden till andra när du är fylld av Guds ande på det sättet. Du kan lägga händerna på andra så att de blir uppfyllda av Guds ande. De lade händerna på dem och de fick helig ande. Apostlagärningarna 19:6. Paulus träffar några lärjungar till Johannes och frågar: fick ni anden när ni kom till tro? Nej, vi vet inte ens att anden har blivit given. Vad har ni döpt sig för dop då? Ja, det var Johannes. Jaha, då ska ni döpa sig i Jesuas namn. Och när Paulus la händerna på dem så kom den heliga ande över dem och de talade tungomål och profeterade. Så när vi lägger händerna på andra så kommer Guds ande. Vi kan samarbeta så och förmedla anden till andra också. Ska vi repetera då? Född av anden, döpt i anden, fylld av anden, tjänstgöra i anden eller tillbe i anden, vandra i anden eller ledas av anden, strida i anden när det gäller ditt eget liv och andra situationer runt omkring dig, och förmedla anden. Det här är andens sju verk i den messianska tidsåldern.